Vi har varit borta ett tag, många har frågat. Därför vi inte spelar in, därför vi inte släpper avsnitt. Så
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkomna tillbaka till Islampodden med mig Karim och mina bröder Sadek och Musa.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Vi är tillbaka med en till säsong. Säsong 4.
Alhamdulillah.
Vi har varit borta ett tag. Många har frågat. Därför vi inte spelar in. Därför vi inte släpper avsnitt. Så det är Sadiks fel.
Jag kände på mig.
Men det behövs en förklaring. Jag har förklarat till folk. Du vet, privat hela tiden. Sadik, si, Sadik. Förklara. Bismillah. Alla barakatillah.
Nej, jag har varit bortrest. Det har inte varit mer än så. Jag har varit i Medina det senaste läsåret. Och jag kom tillbaka runt slutet av juni. Och då spelade vi några avsnitt. Och, eller då är det tänkt att vi ska spela in några avsnitt. Nej, jag har varit bortrest helt enkelt. Och jag kom tillbaka i slutet av juni. Och inshallah, vi får se hur mycket man hinner med. Mm. Men det som hänt var att jag blev klar med min master. Alhamdulillah. För er som vissa kanske såg på sociala medier eller ut.
Och, du hade påbörjat den sen du kom tillbaka till Sverige. Och sen nu åkte du tillbaka
för att slutföra den. Och i samma veva sökte jag till PhD-programmet i Medina också. Och alhamdulillah, jag kom in i det. Så nu i slutet av sommaren kommer jag åka tillbaka inshallah till Medina och påbörja de studierna.
Vilket innebär att du inte kommer vara med i så många avsnitt i säsong 4.
Nej,
tyvärr.
Vi får se hur vi löser det.
Aha. Vi får se hur mycket man hinner med inshallah.
Men du nämnde att du har varit i Medina, du har slutfört din master. Kan du berätta lite om den? Vad handlar den om?
Okej, jag kan börja med att så här. Jag kom in i mastern 2018, alhamdulillah. Jag blev klar med min kandidat i hadith och sen fortsatte min master. Och då var det i aqida, så jag bytte lite inriktning. Och speciellt inom aqida, jag valde en lite snävare inriktning som heter firq. Och det är lite grupper och sekter, löst översatt.
Och aqida, för de som inte förstår,
islamisk troslära. Så vi pluggade i två år med kurser, lärarledda kurser och så vidare. Och det var väldigt nyttigt faktiskt. Det var en helt annan nivå på studierna när man kommer till master. Du har lärare ofta som är professorer i sina fält, som har undervisat i de här ämnena i flera år. Kanske skrivit avhandlingar inom dem. Så man märkte att det var ett lyft. Det var en next level grej när man kom in i master.
Är det mindre elever i klassen då?
Vi var typ 10 pers och vissa hoppade av. Så i slutet, jag tror vi blev 7-6 personer.
Okay. Så läraren var, kunde ge fokus till alltså.
Ja, så det var så här, typ, vi satt på en rad typ.
Det var nice.
Så det var ganska skönt. Och sen det gav en helt annan grej, för man kunde ha lite djupare diskussioner, lite mer utförligare, för att förutom du har 40 elever, du kanske inte kan ha den typen av diskussion. Sen vi fick skriva så uppsatser. Och då var det så här, varje ämne man skulle skriva en uppsats inom något specifikt som läraren valde ut.
Så hur många uppsatser ungefär skrev du?
Jag hade typ 10 ämnen, alltså 10-12 uppsatser minst hade jag lämnat innan de här två.
Och hur lång tid typ kan det ta med en uppsats? Alltså pratar vi om en veckas tid?
Det var jätteolika. Så vissa lärare ville ha inne om 2 veckor. Och de var så här seriösa. Du ska ha inne om 2 veckor, annars du kuggar.
Det här är ett ämne ni har pratat om till exempel, och du ska skriva en fördjupning i det.
Exakt. Och då, tanken är, alltså det är lite olika syften med de här uppsatserna. Ett är att du ska öva och bli bra på att skriva uppsatser på arabiska, för en del av programmet är att du ska skriva en lite större avhandling. Så du måste få in hur strukturen är, hur mallen ser ut, hur man resonerar, hur man går tillbaka till vissa källor. Och mycket av det här är nytt, för det gjorde man inte i kandidat i lika stor utsträckning. Man har en kurs inom det, men i och med att det är så många elever, man lär sig inte riktigt ordentligt.
Det är nu är tanken att man ska lära sig uppsatser på arabiska.
Du blir van, alltså efter att du har pluggat i arabiska i 4 år och varit där längre, du har varit där en längre tid och du har läst en del. Så inshallah, att börja skriva, i början blir det hackigt, och det är det som är grejen. Du ska träna bort det hackiga, det ska bli lite mer flytande, det ska bli lite mer naturligt. Och sen en annan grej också, som jag sa, det här var ett av syftena. Det andra syftet var att lära dig att vända dig tillbaka till källor också och kolla. För att idag, alltså vanligtvis research, du ska vända dig till flera källor, och ju tidigare källor desto bättre. Och de brukar ju prata om så här primära källor och sekundära källor. Primära källor är de tidigare, och sekundära är de som har citerat de tidigare källorna. Så du ska lära dig hur man handskas med vissa källor och hur gå tillbaka och så vidare. Så alhamdulillah, det var en, alltså, det var en...
Kan du ge exempel på typ vilka slags ämnen som
så exempelvis
exempelvis?
Exempelvis vi hade tawhid. Tawhid är monoteism inom aqida. Och då skulle vi skriva en uppsats inom typ olika delar av tawhid. Yani. Och då blev det så här typ, okej, vi har ju islamisk monoteism och det är något man spenderar väldigt mycket tid i kandidater att lära sig och behärska islamiska monoteismen. Nu fick vi titta på, okej, men hur ser de gamla grekiska filosoferna, vad är deras tawhid? Hur pratar de om det ämnet? Hur diskuterar de kring det?
Så vad då, ni går igenom Aristoteles, Platon
och sådana här? Och det finns ju översatt på arabiska. Det finns, jag flingade lite där. Det finns översatt på arabiska, så man har arabiska källor att tillgå. Och sen avvikande sekter ibland kan ha en viss, vissa missförstånd.
För att många för ni studerar islamiska sekter.
Exakt.
Och många har blivit påverkade just av grekiska filosofer.
Ja, det finns, och det, en del av min avhandling handlade faktiskt om det. Och det var att jag jämförde en av de kända sekterna i islam, Mu'tazili heter de, och de var ganska tidiga. Jag gjorde en studie om dem. Och en kristen personlighet som heter Johanna al-Dimashqi, John of Damascus, John of Damascus. Och han levde väldigt, väldigt tidigt i islamisk historia. Och han är väldigt intressant för att han dog cirka 131 hijri. Så han levde, alltså han är, om islamiska termer, han hade kanske till och med varit en tabi'i. Är du med? En tabi'i är en person som har varit med när sahaba har levat, profeten sallallahu alaihi wasallam följeslagare. Så... Och han hade väldigt intressanta åsikter och han har böcker som vi tills idag har tillgängligt och kan läsa. Och där har han åsikter som liknar väldigt mycket den här sekten, Mu'tazilas åsikter. I tron om Allah subhanahu wa ta'ala, i tron om ödet qadr och i andra vissa ämnen, hur man resonerar, filosofi. Och han var väldigt påverkad av grekisk filosofi. Och han sa det även i sin bok, han sa att... Jag citerade honom från boken där han säger att de har bra grejer och de är duktiga i vissa saker, men det som går emot vår religion, det vill säga kristendomen, tar vi inte från dem. Och hela förordet eller hela introduktionsdelen av hans bok handlar om grekisk filosofi och grekisk logik. Och det här är något som han delar då med Mu'tazila, som också pratar väldigt mycket om de här sakerna.
Men kan du berätta lite kort om Mu'tazila? Vad är det för sekt?
Mu'tazila är en sekt som levde på... också väldigt tidigt i islam. De levde till med, de var samtida med Imam Hassan al-Basri, som också är en tabi'i. Imam al-Hassan ibn Abi al-Hassan al-Basri. Och han, vissa av dem var elever till honom, men de avvek från honom. Och det här är lite ordet Mu'tazila kommer ifrån, att man avviker. I'tizal, i'tazala, lämnade. Så de lämnade Imam al-Hassan al-Basris cirkel, studiecirkel. Och gick till ett annat hörn i moskén och började lära ut sina grejer där lite grann. Och i början de pratade väldigt mycket om det här med att en person som syndar i islam. Vad händer med honom? Så muslimer som är sunna, vi tror på att personen som syndar är syndig, absolut. Men det betyder nödvändigtvis inte att han lämnar islam och hamnar i en annan religion. Eller att han straffas för evigt i elden på domedagen. Det gick de lite grann emot. Och de sa i dunya, i den här världen. Han är fi manzilatin, bein al-manzilatin kallar de det. Och det här är en doktrin de har, det är en aqida de har. Där de ser att personen som syndar i det här livet, han är varken muslim eller icke-muslim. Han är någonstans däremellan. I nästa liv är han för evigt i elden. Och det här är något som Ahl-Sunna reagerade väldigt starkt på.
De säger personen som syndar.
Ja.
Stora synder då.
De har lite, nu måste vi prata om deras definition av stora synder. De säger typ i princip varje synd är en stor synd.
Men anser de sig själva vara syndfria då? Eller?
Det är en bra fråga. För att de säger att man får inte synda, helt enkelt. Man får inte synda. Så det är det de påstår att de lever ut efter. Men det blir lite svårt.
Det blir svårt. Det blir, man klämmer om man snabbt.
Ja, det blir folk, väldigt svårt. Så Al-Muhim, det viktiga i alla fall är att de lämnade med den doktrinen, den aqidan. Och sen byggdes det på lite grann. Som det är lite med grupper och sektorer. Att det byggs på lite. Alltså,
men var det där deras huvudgrej?
Det var deras huvudgrej i början.
Vad är mer för typ så här, kännetecken?
Och sen har de lite att ödet. De har lite svårt med att förstå konceptet att Allah skapar tjänarens handlingar. Vilket vi Ahl-Sunna tror på. Och det går igenom väldigt tydligt i böcker inom qadr hos Ahl-Sunna. De har inte det. De säger att människan ansvara för sina egna handlingar, bemärna i betydelse att han skapar dem och han bestämmer över dem, och att Allah rör inte på människans handlingar, vilket okay. är fel. Vi tror som Ahlus Sunna att Allah skapar allting och att Allah bestämmer allting och att ingenting kan hända i Allahs kungadöme, i Allahs mulk, förutom att Allah har velat det. Och den biten förstod de inte riktigt. Och sen har de fem usul, de kallas usul al-khamsa, de fem principerna som Mu'tazila kör efter. Två har vi redan nämnt. Det andra är att de förnekar Allahs namn och attribut, Allahs, att Allah är Ghafur, Allah är Rahim. De bekräftar namnen utan att för den skull säga att det här namnet tyder på ett attribut. Så exempelvis om vi säger att Allah är den barmhärtige, Ar-Rahim, de säger okej, det köper vi, men ni kan inte säga att baserat på det här, Allah är barmhärtig, det vill säga han beskrivs med egenskapen av barmhärtighet.
Det är bara ett namn. Yani.
Det är bara ett namn utan betydelse. Det är
ingen betydelse. Okay.
Och de säger så, Rahimun bila rahma. Okay. Barmhärtig, den barmhärtige utan barm, utan att vara barmhärtig för den skull. Mm. Och det är också en jättevanlig doktrin de har, så det där är tre. Den fjärde är al-wa'd wal-wa'id. Och det här går lite ihop med deras dom om personer som är muslim som syndar. De säger han måste straffas.
Att om Allah har nämnt att ett straff ska komma, att ett straff finns för en viss synd, då måste det ske.
Ja. Det finns inget utrymme för förlåtelse helt enkelt. För Allah, om han lovar något, han måste göra det enligt dem. Och samma sak om personer som gör en god handling. Allah måste belöna honom. Och vi tror också att Allah kommer belöna honom för att Allah har lovat det, men det är ingenting som är obligatoriskt. Det här är en viktig skillnad mellan oss och dem. Vi Ahlus Sunna säger att ingen kan göra något obligatoriskt över Allah. Ingen kan bestämma och ro över Allah. Är du med? Och den sista är al-amru bil ma'ruf och nahi anil munkar. Och det är att man gör, alltså det handlar om i slutändan att man gör uppror mot muslimska makthavarna. Okay. Och här är Ahlus Sunnas troslära akida också väldigt tydligt. Att det här är något som profeten sallallahu alaihi wasallam förbjudit i många, många hadither. Exempelvis Imam Muslim i hans bok Sahih Muslim, den kända boken som är Bukhari och Muslim, och vi har till och med pratat om den på den här podden, han har ett helt kapitel i den boken som heter Kitabul Imara, kapitlet om ledarskapet. Och där nämner han hadith efter hadith efter hadith där han förklarar hur farligt och hur syndigt det är att gå emot och göra uppror mot den muslimska makthavaren. Så det här är lite i alla fall om
det påminner lite om Khawarij, vissa saker.
De är väldigt nära Khawarij. De är väldigt nära Khawarij. De överensstämmer på många olika trosläror, men det finns fundamentala skillnader också.
Och du skrev en
avhandling om deras åsikter med Johannes, Johanna Dimashqi. Och
hur den är kopplad, alltså
hur de liknar varandra, för att jag ville se om det finns någon slags, hur ska jag säga, har någon tagit från någon. För det är intressant med Johanna som bodde i Damaskus. Han bodde i Damaskus en tid där de här sekterna dök upp. Han levde ju väldigt tidigt, och det nämns att han levde samtidigt som en känd personlighet inom sektvärlden då, Jahm ibn Safwan, var där. Eller Ja'd ibn Dirham, förlåt. Så kan det vara att någon har påverkat någon? Kan det vara att Johanna har påverkat dem? Och för att han var känd också för att debattera, diskutera, vilket många lärda har nämnt, att han var en person som så här, gillade att argumentera. Han har till och med en bok skriven, en så här, slags manual. Om en muslim debatterar med dig och säger det här, då ska du säga så här. Och det är så här typ en guide. Så jag säger så, säger så. Om de svarar så, så säger du så här. Och akta dig för de här svaren, för nu vill muslimen få dig i en fälla. Det var så. Så han var en känd person som så här, debatterade och ville så här, prata och debattera. Vad jag kom fram till, alltså slutändan efter...
många sidor skrev den?
Skrev den i cirka 170-180 sidor.
180 sidor?
Och det var en kort alltså. Jag kom fram till att det känns som att det finns en viss påverkan, absolut. Men det kan också vara ett fall av att de har båda tagit från samma källor och kommit fram till samma slutsats. För att de här var påverkade väldigt mycket av grekisk filosofi. Och de hade sin egen tillgång till det. De var tillgängligt för dem på ett sätt. Och han också, i och med att vissa kristna fäder, Abba al-Kanisa som det heter, Augustin tror jag han heter, en av dem, Basil, Cecil och massa namn. De hade också översatt en del och han hade det tillgängligt. Så det kan vara också, det är väldigt svårt att bedöma baserat på den informationen vi har tillgängligt idag. Men det kan vara att någon har påverkat någon, och det kan också vara att de har bara kommit fram till samma slutsatser baserade på att de har tagit från samma källor och samma influenser.
Och vad fick du för, vad heter det, betyg?
Alhamdulillah, jag fick högsta betyg.
Högsta betyg som man kan få.
Alhamdulillah.
Vilket? Så det är det här du har hållit på med medan vi har väntat på det här.
Ja, exakt.
Medan folk har frågat varför vi inte spelar in avsnitt.
Ja, alhamdulillah. Det var intressant. Alltså, det var grejen att våran uppsats är inte riktig. Alltså, de kallar det för Bahth Takmili. De säger inte att det här är masteruppsats. De säger att det är en, på svenska det blir löst översatt, kompletterande uppsats.
Okay.
Och i och med att vi pluggade längre, vanligtvis är programmet att man pluggar ett år och skriver i tre år. Mm. Vi pluggade två år och skrev i ett och ett halvt år i princip. Okay. Så den är kortare. Den är 180 sidor. Ja, men Sheikh Abdallah exempelvis, hans var typ 600-700 sidor. Ah,
Två volymer.
Ja, två volymer typ. Så, men det var en bra så här, learning experience. Det var bra att komma in i det. Det är ett skönt sätt att komma in i skrivandet utan att behöva skriva väldigt, väldigt mycket.
Ja. Men du nämnde tawhid, att du hade bland de ämnena du nämnde var tawhid. Vilka mer ämnen studerade när du tog din magister?
Vi hade vanliga arkan al-iman. Så vi hade exempelvis tron på änglarna och så vidare, vissa ämnen. Vi hade iman, själva iman. Vad är iman?
Men då gick ni väl in i, för tron på änglarna lärde man sig redan i mahad.
Exakt, så man går djupare.
Djupare.
Vad säger exempelvis filosofen av änglar? Ah. De säger exempelvis att änglar är goda krafter i universum och sådana saker. Vi pratade lite om iman. Vad är iman? Iman är tro, tal och handling. Okay, det här är Ahle Sunnas kända definition av vad iman är. Okay, vad säger andra om iman? Och, och det här är också viktigt. Hur förklarar Ahle Sunna wal Jama'a deras tro på iman stödda av texterna, Quran och Sunna? Yani exempelvis, vart får de det här konceptet att iman är tro, tal och handling? De nämner man alla beviser och hur man förstår dem. Och sen blir diskussionen mycket djupare, för att om du kommer ihåg i baccalaureus, man går igenom kanske en bok i ämnet och man går igenom kanske eller ett häfte i ämnet eller någon bok som är nutida oftast. Nu fick vi så här, typ, gå tillbaka till det som skrevs redan i typ 300-talet hijri, 200-talet hijri, vad skrev de tidiga lärda, så att man går tillbaka så långt som möjligt för att se att okej, okay. Och det här är något som är egentligen väldigt fint, att läser du en aqida-bok idag med en person som har Ahle Sunnas aqida och går du tillbaka typ 200 år, du finner det exakt samma ord nästan. Mm. Och går du tillbaka 400 år, ändå samma ord. Mm. 600-700, det är så här, typ, det är samma aqida över hela, och det är något som är väldigt intressant när det kommer till Ahle Sunnas aqida, att den är bevarad med kedjor hela vägen upp till profeten sallallahu alaihi wasallam, där vi har sahaba exempelvis som säger att iman går upp och ner, som en central del i vår tro på iman.
Att iman går upp med goda handlingar och
ner med synder.
Man hamnar inte i något mellanstadie.
Bara att du läser Ahle Sunnas aqida från idag fram till den tiden, du finner att det är exakt samma aqida. Den har bara förmedlats vidare till nästa generation och nästa generation och nästa generation. Och det är något som är väldigt så här, fint, att den är bevarad och den är väldigt tydlig på det sättet.
Det som jag tänkte lite på när du sa det också, att du har ändå studerat islam, yani kandidat, du har varit där i 4-5 år och studerat islam under längre tid, och sen går in och studerar de här avvikande, att det är inget man gör första dagen innan man har grundat sig i islamisk kunskap heller. Så att inte folk kanske lyssnar nu och får för sig att de ska börja läsa grekisk filosofi och kolla vad John of Damascus har sagt i olika frågor.
Nej, men det är sant. Det är jättebra att du tog upp det. Vad är ditt råd? För att vissa kan kolla lite runt, du vet, på YouTube-clips och sen får för sig att jag ska också gå och läsa de här böckerna. Men du vet, de gör inte grundarbetet, förarbetet för att ens kunna förstå kanske vissa av de här böckerna. Kunna förstå tvivel som sprids och hur man svarar. Även om svaren finns, ibland till och med svaren, de kanske inte är den, alltså de är inte den mognad av kunskap att de förstår svaren.
Exakt.
100%. Ja. Och det är något jag alltid pratar om och säger, att det är inte så här man lär sig religionen. Alltså religionen lär man sig genom att studera och läsa rätt böcker från så här. Men jag förstår varför det händer ibland också. För att det här sättet blir väldigt tråkigt. Det andra sättet är roligare, om vi ska vara ärliga. Det är debatter, det är YouTube, det är speakers corner, vi ska skrika och gapa, du vet, det är fett nice.
Knäcka varandra.
Men tyvärr, det är inte så vi vill studera islamisk kunskap. Ingen har gjort så här på det här sättet. Utan man börjar från ett ände, och det är så man växer och det är så man mognar. Och om du verkligen vill bli en student av islamisk kunskap och studera islam på rätt sätt, du måste bita i det sura äpplet och ha tålamod och göra på rätt sätt. Det är då du når korrekt kunskap. Annars blir din kunskap väldigt ömtålig, den blir väldigt svag, det blir som ett svajande träd som inte har bra rötter. Är du med? Och det är något jag säger alltid till bröder som vill, bröder som ofta vill så här, studera och lära sig.
Också.
Och systrar också, men de brukar inte fråga mig. Men bröder som frågar hur ska jag göra? Då säger jag på det här sättet, alltså, lämna de här debatterna, lämna de här diskussionerna, lämna den här kunskapen som du inte är mogen för. Är du med? Och ha tillit, alltså, det kanske låter klisché, men trust the process, lita på processen. För den här processen, det är inte bara en process som någon har bara hittat på att du ska följa. Nej, det är lärda som har skapat den här processen.
Kunskapstradition.
Det är en kunskapstradition, det är en process, det finns en stege. Mm. Börja här, sen går du hit, sen går du hit, sen går du hit. Det finns en process.
Det har alltid varit så. Ja. Man började med Quran. Ibland adab och akhlaq och sen Koran och arabisk. Och
han nämnde det. Vi bara, vet, Wael Halaq, som är en kristen palestinsk-amerikansk professor. Nej, men han skriver en del om sharia och islamisk lag och så vidare. Och han nämner det som sharians och islamsk lagstiftningsstyrkor. Att kunskapen har växt fram. Det finns en kunskapstradition. Oberoende av stater, myndigheter, den har växt fram i studiecirklar med dhahab, masajid, där folk har studerat. Mm. Så du kan inte komma som varken som ledare, som domare eller något och kasta in någonting där och säga nu ska det bli så här. För den lever sitt egna liv, om man kan använda det ordet. Mm. Du kan inte komma och påverka den, den har en lång tradition. Det du säger måste stämma överens med traditionen.
Jag vill bara toucha på det Sheikh Musa sa precis, det här med adab och akhlaq. Det här är en viktig grej, alltså. För kunskapen, det är inte bara ord på papper som du memorerar och sen kastar ut. Nej, det är något du ska implementera i ditt liv. Det ska påverka dig. Mm. Och det här är något som de tidiga lärda, tills idag faktiskt. Men alltså, som sagt, traditionen är att man börjar här. Mm. Man börjar med adab. Därför, som sen kända berättelsen, Imam Maliks mamma skickar hennes son till Rabi'at al-Ra'i, Imam Rabi'a ibn Abdurrahman. Och hon säger till honom, ta'alla min adabi, qablan ta'alla min ilmi, lär dig av hans etikett före.
Jag glömde säga adab, vi säger adab hela tiden.
Korrekt karaktär, uppförande, god moral. Så hon säger, lär dig av det innan du lär dig av hans kunskap. Och det här är något idag man märker, speciellt om man är ute på sociala medier. Folk lär sig massa kunskap, men hur de väljer att paketera den kunskapen, det är inte så som de lärde alltid har gjort. Jag såg igår ett klipp, jag vill bara prata om det, för att det här är något som finns och jag vill att folk lär sig från det här. Jag såg ett klipp, en person, jag vet inte vem det bara dök upp på min feed. Så jag hoppas inte jag baktalar någon, men det här är inte någon som är i Sverige ens. Och jag ser inte vem det är heller, så inshallah det är inte baktal. Men personen gör i'rab på Fatiha, okej? Okay? En vers. Men han gör det så här skojigt och dansar och det är någon, hans fru eller syster är med i bilden och de sitter och dansar. Och det är inte så här, vi har islamisk kunskap, alltså sitta och dansa medan du gör, det här är ändå Allahs ord. Alltså när vi pratar om de lärda, när de pratar om Allahs ord, de sitter ner, de ser till att de har wudu, de är lugna, det finns en viss mannerism, det finns en viss etikett man följer. Imam Malik exempelvis, när han skulle återberätta hadith, han upphöjde kunskapen verkligen. Så han gjorde alltid wudu innan han skulle sitta i en sittning där han ska återberätta hadith. Han satt ner, han stod inte upp, han var lugn, han tittade ner. Och det här visar på hur stor kunskapen var i deras ögon. Idag, jag känner att vi börjar gå ifrån det. Och vi börjar lyssna på vad algoritmen säger. Att man ska hoppa och skratta. Och vet,
och sen man rättfärdigar det. Man tänker, jag når ut till fler. Fler kanske tar del av det här. Och jag når, du vet.
Men man måste,
eller hur? Ja.
Men man måste gå tillbaka till avsikten då. Är det för att växa, ditt konto ska växa, eller vill du förmedla kunskap på rätt sätt?
Exakt, och det är lite det handlar om.
Och jag tror man ska fråga sig själv också så här, typ, om någon lärd eller någon imam eller till och med profeten sallallahu alaihi wasallam hade sett mig bete mig på det här sättet, hade han sagt såhär, mashallah, det är jättebra, eller vad hade han sagt?
Men det som du sa, kunskap, det kanske inte är det roligaste, men kunskap är inte underhållning.
Eller? Exakt.
Det är det som är skillnaden, det man måste förstå.
100%.
Jag tror grejen är så här att många har, man influeras av sociala medier. Så det kommer ju in också då i hur folk kanske beter sig på islamiska lektioner. Till exempel, jag hör folk prata om islam och så man kan säga, jag ska bara droppa en vers. Bro, nej, det är en aya från Koran. Du droppar inte, det låter som du ska säga, jag ska droppa en poesi line, en bar. Du vet, och jag tror... De menar inget illa. Nej. För jag tror inte som mina bröder och systrar, de vill någonting illa eller förnedra. Men på grund av att vi är så himla påverkade av allting annat och vi inte har gått den där trust the process, du vet, gå från adab och akhlaq. Så man har hoppat direkt till faktan och sen tar man den här faktan med samma gamla beteende.
Exakt.
Och försöker, du vet, förmedla den eller sprida den eller prata om den. Till exempel som att man har lärt sig lite och börjat direkt gå in i debatter och sånt. Förstår man islam, då vet man, jag kan inte gå in i en debatt bara så här. Det är farligt, jag kommer säga saker som kanske inte stämmer. Jag kanske missförstår en vers. Och därför jag brukar ofta ta upp det här. Adab och akhlaq hela tiden. Jag har alltså, i varenda live, akhlaq, etik, moral. Hur gör vi? Vad behöver vi tänka på? Du vet, nu vi lyssnar på Koran. Någon har sagt, sui, bror, du lyssnar på Koran, bror. Du lyssnar på Koran. Det är Allahs tal. Du kan inte hålla på det här sättet. Jag sitter inte och dömer dig för om du gör sådär vid fotbollsplanen eller någon annanstans. Men alla är berkfick. Jag dricker inte ens kaffe. Men vi måste lära folk. Så de förstår inte. Det, bror. Många de tycker om att man pratar om det. Men vissa säger, det räcker vi på sociala medier. Det räcker vi Instagram. Det räcker vi här. Jag säger, lyssna. Om du går till moskén, Sheikhen Adars. Om du kommer med en parking framför, han bara, bismillah. Så här. Han kommer se åt dig. Han kommer säga, vet du vad? Alltså, man gör inte så här. Inte ens på vissa möten, bara så här möten som är businessmöten, du hämtar vad heter det, burkar som ska öppnas så här för det låter. Så man hämtar flaskor med kork. Vad ska vi då säga om du sitter på ett möte där du ska lära dig om Allah subhanahu wa ta'ala, lärde dig om Koran och hadis. Det menas inte att det bara finns ett enda sätt att lära ut på. Men vi får inte gå till den gräns att det har blivit en teater. Och det har blivit ett skämt av allt. Och när man pratar om profeten alaihi salam, någon sitter och driver om någonting annat eller någon sitter och skojar om det här, nej. Och det här tyvärr är en av effekterna av, det är svårt, av sociala medier. Så vi har en utmaning just på sociala medier att prata mycket om de här grejerna. Och generellt, folk lär sig att du behöver inte ha bra akhlaq. Var det själv, ingen bestämmer vad du ska bete dig, du ska göra din grej bara. Nej, men vi har en religion, alhamdulillah, som lär oss rätt och fel, halal och haram, bordsetik, toalettetik, sovetik, etik mellan äldre och yngre, etik mellan föräldrar och barn, etik mellan, du vet, i handel. Alhamdulillah, en komplett religion. Så
där jag tror också det är viktigt att hitta en balans, alltså, som du sa innan faktiskt, det är viktigt, för folk missförstår det här. Ibland någon blir religiöst praktiserande och då tror man att jag måste byta min personlighet. Jag måste sätta på mig en fasad och vara på ett visst sätt och bara så här. Nej, ingen har sagt det heller. Alltså, hitta balansen där du är fortfarande dig själv och du har din egen personlighet. Kolla, sahaba, de var olika. En var, vad heter det, en var lite skojfull, den andra var mer seriös, den tredje var si, en var giv. De hade olika personligheter, de var olika människor. Men de förhöll sig till ett ramverk av akhlaq och adab där ingen gick ut. De hade, vad heter det, en gräns.
Det
är med? Och det är den här grejen man måste komma tillbaka till. Det är synd för att folk alltid, de hamnar hitåt eller hitåt. Alltså de hamnar antingen åt att ingen, jag ska vara mig själv, jag är muslim, alhamdulillah, ingen får döma mig och jag beter mig hur som helst. Det är inte så. Eller att jag måste vara en robot, jag måste vara exakt så, vad heter det, så som min lärare är, som jag studerar hos och så vidare. Och det är inte så, du får ha en personlighet, du får vara dig själv. Men lämna inte den här ramen. Okej, hur vet jag den här ramen? Hur vet jag vad jag får göra? Här kommer kunskapen in. Och här kommer inshallah Musas live där vi har akhlaq, adab. Hur jag beter mig mot mina äldre. Hur jag beter mig mot mina yngre. Vad ska jag göra i en sittning där? Hur ska jag hälsa? Ska jag hälsa på den äldsta först? Vart ska jag sitta med i cirkeln? Ska jag sitta på centrala positionen? Exempelvis när det finns någon äldre bakom mig som egentligen borde sitta där. Och många sådana här saker som förklarar till dig vart ditt ramverk är.
Min älskade bröder, jag är nästan säker på att det går inte att lära ut bara via sociala medier. Nej. Eller via en skärm. Nej. De måste se akhlaq från folk. Kanske hänga med en äldre person. Se hur han är. Se hur en sheikh är. Se hur en lärd är. Se hur inte en sheikh, för det är långt ifrån kanske personen. Men hur vissa människor är i vissa sammanhang. Som i moskén. Eller till exempel, låt oss säga att jag sitter med någon koranrecitör, en lärare. Och några till. Sen ser jag att när någon läser en vers, den här läraren direkt tar ner sin mobil, exempelvis bara, och sådär, och lyssnar. Här, jag kanske, aj, det är kanske sådär, wow. Förstår ni?
Ja, 100%.
Att man lär sig av dem runt omkring, och det är så vi lärde oss när vi var i Medina. Vi såg hur man sheikh var, hur man sheikh svarade, alltså lärda svarade, hur de tog emot frågor. När de fick jätteskumma frågor, när de fick intrigerfrågor, när de fick folk som vill skapa fitna och problem och prövningar. Man märker, man lär sig. Och jag sitter inte här och skäller på, varför kan inte folk allt det här? Jag förstår varför man inte kan. Man måste ju lära sig någonstans. Men vi får inte släppa på garden och bara tänka, strunt i det, vi är ändå Sverige 2023. Låt bara folk göra vad de vill. Till slut, folk kommer kanske hamna i saker som där de driver om helt fel, du vet, i tider av prank och skoj och allt.
Och det glider in där, alltså det här är nästan det jag är rädd för. Det var bra, du träffade exakt punkten. Det är det jag är rädd för, att man börjar glida in på att driva om religionen. För det är lätt, alltså övergången är ganska enkel. Speciellt när på sociala medier man tänker, jag ska inte göra haram content, jag ska göra halal content. Så vad gör man? Man gör halal content. Och sen sakta men säkert, speciellt när algoritmen säger till dig vad du ska göra och du försöker styra det mot fel håll, där du ska vara så här typ underhållning som du sa innan, det är väldigt farligt och det är väldigt lätt att man glider in till att man börjar driva om religionen. Och då man har hamnat någonstans som man absolut inte vill vara. Så det är något att tänka på också.
Bro, motsatsen.
Jo, 100%. Alltså, speciellt den här algoritmen, jag är fett trött på den, jag ska vara ärlig. För den pushar bara det här. Alltså, du gör ett seriöst klipp. Du sitter, pratar seriöst, rimligt, vuxet, moget. Ingen kollar på den. Varför? För den pushar ifrån.
Så du pratar om det, precis.
Ah, sen du gör, vad heter det? Du gör ett klipp där du hoppar och skojar och dansar och lägger in musik. Det går viral.
Jag sa till honom. Jag hade en live, så en broder var inne, han var inte inne i liven, han syntes inte, men han skrev kommentarerna. Så när jag såg honom i verkligheten, jag bara, bror, du borde kommit in i liven, det var ändå skön live, jag, Sheikh Abdallah, Sheikh Omar, andra. Så han bara, bror, när jag satt hemma, jag hade linne på mig och grejer. Jag bara, bror, det sjuka är att om du hade kommit in så, folk hade kollat, vem är den här killen, varför sitter han så här? Och jag bara, folk blir intresserade, då sa Karim, han bara, bror, om du tar en bild på den här mandarinen, vi hade en mandarin här, och skriver typ så här, vem gillar mandariner? Och folk kommer börja skriva och interagera med inlägget och skicka, vart har du köpt? Men alltså, om du kommer med research och fakta, men för att inte fastna i sociala medier för mycket, jag vill fråga dig, okay, det var därför du var borta, du höll på med det här arbetet 6 månader, nu har ni svaret, alla ni som lyssnar, ingen behöver fråga igen, inshallah. För flera har frågat, har ni slutat med islampodden? Jag säger nej, vi kämpar för fullt, men
kämpar emot vind.
Emot algoritmen.
Nu ska du börja med, vad heter det?
PhD.
Fortsätter du på samma ämnen eller vad gör du nu?
Jag fortsätter i samma spår så att säga. Så att nu blir det en termin där jag har kurser i klass igen. Lärarledda kurser. Jag har inte faktiskt kollat vad ämnena vi ska ha. Men från vad jag pratade med mina klasskamrater från förra året. Han visade mig lite snabbt. Men det här är en... Vi kommer typ studera lite närmare böckerna som skrivits inom grupper och sektor och kritiskt läsa dem. Okay. Det man gör är att man säger, alltså, man kollar och man gör så här, man gör typ så här, man lägger fram alla och kritiskt läser. Han sa det här och han sa det här. Deras ord skiljer sig. Mm. Vem kan ha rätt? Varför har den här personen rätt? Vem har mer?
Intressant. För, Hur många år är det här?
Det här är en termin och sen ska jag skriva en avhandling på det.
Hur många år?
Ungefär 3,5 år. Beroende på hur snabbt jag blir klar, men jag tror jag har ungefär 3,5 år.
Så du är borta på ungefär 4 år? Inte från islampodden, jag sa bara borta.
Allmänt är jag borta.
Inshallah, du kan komma tillbaka.
Jag kommer någon vinter.
Men på tal om podd och på tal om inspelningar.
Jag har varit aktiv.
Jag har varit aktiv ändå. Berätta, du var i Dubai och du började samarbeta med.
Han började spela in andra poddar.
Nej. Ifall, jag blir grillad här, ja.
Ifall ni vill lyssna på Sade, gå in på vilken kanal.
Nej, jag gjorde lite podd där i Riyadh. Jag träffade en faktiskt blev en väldigt god vän till mig som gör en podd från Riyadh. Tror de heter Tibian podcast.
Amerikansk.
Ja, exakt. Så han är från Pennsylvania.
Så den är på engelska?
Den är på engelska, den finns ute. Och det var lite mer bara så här allmänt om mitt liv, mina studier och sådär. Så det var ganska kul att göra faktiskt. Jag tyckte de hade intressanta frågor. Sen blev jag faktiskt nedbjuden till Dubai. Även om man inte känner till, det finns en YouTube-kanal. Eller en ganska, de är lite större än YouTube-kanal kan man säga. Men de heter Al-Madrasa Al-Umariya. AMU förkortat. Så de ville att jag skulle spela in lite grejer till dem. Så vi sitter och spinner vidare lite hur vi ska fortsätta jobba. Men det var jättekul.
Alltså, det är Ustad Abdurrahman Hassan, Tim Hanbal och andra.
Jättemycket bra lektion. Den som kan engelska och vill lyssna.
Det är en seriös podd. Väldigt seriös podd.
Det är en YouTube-kanal med seriösa lektioner.
Nästan studier typ.
De hade hot sitt podcast. Men
timmars avsnitt.
Ja, de hade 9 timmars avsnitt. Nej, 11 bror.
11.
Sen jag tror någon fick dem dela upp för det var för många timmar för YouTube. Jag tror aldrig någon har träffat.
Okej, du är med i deras YouTube. Vad gjorde du där?
Jag spelade in lite olika saker. Så ett, jag spelade in en genomgång på en Aqida-bok. Och den... Jag tror någon del kommer läggas upp på deras YouTube-kanal, men sen har de någonting de kallar AMU Academy. Okay. AME Academy är en slags lärplattform där du som engelsktalande kan gå in och lära dig olika islamiska kunskaper från grunden. Så de har typ aqida, islamisk troslära, de har adab och akhlaq, moral och etik, de har hadith kunskaper, de har fiqh kunskaper, de har arabiska språket, de har tafsir och de har sira. Och de har, alltså det är ett jättestort projekt. När jag satt och tittade på vad de ska gå igenom, det är så här typ introduktionsfas och sen nybörjarnivå och sen mellannivå och sen advanced level, och det kommer nog pågå i flera år. Så man ska gå igenom islamisk kunskap på engelska från början till slutet. Och,
så du är med där nu?
Ja, jag ska hjälpa till där. Och sen hade de en annan sak som heter AMU Junior. Det är också ett jättefint program. Det är för yngre, alltså barn eller ungdomar. Så okay. De har, alltså jag tror åldern är mellan 12 och 15. Men de gör, alltså de försöker tweaka lite, fixa lite med materialet så att även typ 10-åringar, 9-åringar kan förstå. Speciellt om en förälder sitter där och hjälper till och förklarar lite, bryter ner lite svårare koncept. Och där har de också typ 3 nivåer. Jag kommer hjälpa till att lära ut på mellannivån i fiqh och sira. Så de lär ut fiqh, islamiska domarregler, sira, profetens biografi sallallahu alaihi wasallam. Sen lär de ut adab och akhlaq återigen. Och det visar ändå, alltså, det är inte bara vi som tycker adab och akhlaq är viktigt. Ja. Alltså, det är något som exakt, alla islamiska studenter är väldigt måna om. Och aqida, islamisk troslära. Så det är de 4 stadierna man lär ut där. Och sen kanske spela in deras lite material för deras YouTube-kanal. En fin grej jag tyckte faktiskt som är bra, som ändå visar på behovet av också, det är att de har det här, sen har de något som heter self-development program. Så det är ett sätt att navigera en muslimsk vardag. Så de ger fina råd hur man ska vara i arbetsplatsen, hur ska jag göra med min mobil, sociala medier, hur ska jag göra med mina barn, jag har en jobbig granne, råd. Så det är mycket så här, how do I?
Men en fråga här, alltså det låter ju så som du berättar här, det låter som det här är någonting de arbetar med.
Exakt.
Det här kan inte vara ideellt om jag vid sidan efter jobbet, du vet, efter 5. Bro, det är en akademi och self development program.
AMU LLC eller något står det för, limited company. Det är ett företag. Så okay. De arbetar med det här. Det här är deras levebröd, så att säga. Men de gör ju bra, alltså, det är en skidma.
Det är ett stort team.
Ja,
så det är jättebra. Jag brukar kolla på dem. Alltså. Jag tycker det är bland de bättre föreläsningarna på engelska. Ja, från deras
också,
kanal.
Jag brukar också lyssna på dem mycket faktiskt.
Så de har cirka 10-12 personer som jobbar på det. Folk som edit, folk som filmar. De har typ en studio, ett kontor. Det är, som jag sa innan, det är så här att typ, det är en hel verksamhet.
Mashallah, må Allah göra baraka.
Amin, amin.
Okej, mashallah. Så det har varit där. Så vi kommer se dig snart på deras
inshallah.
YouTube-kanal inshallah. På engelska, eller hur?
Inshallah.
Så om man inte ser dig här, man kan se dig där.
Ja, man kan se mig lite överallt.
Nu Sadiq, du har varit borta ett år ändå. Du försvann runt valrörelsen förra året.
Exakt.
Och kom tillbaka nu. Känner du att du har ändrat saker och ting i Sverige? Alltså, känner du en skillnad?
Jag känner 100%. Alltså, jag känner en skillnad. Och alhamdulillah, det jag inte känner en skillnad är att jag märker inte exempelvis att folk tittar snett. Eller, det där det har varit ändå likadant. Men
folk alltid tittar snett.
Folk alltid tittar snett. Nej, men jag märker i alla fall exempelvis i media hur det talas om muslimer fortfarande. Samma hårda ton. Jag hade hoppats, jag ska välja, som sagt, valrörelsen, det är svårt att bedöma. Jag drog under valrörelsen. Och det är svårt att bedöma, för valrörelsen, folk försöker fixa röster. Så ett tag muslimerna blev offer. Alla körde på dem så att de fick röster från andra människor. Och det blev lite överdrivet. Så jag tänkte, alhamdulillah, nu är det över, det värsta är över. Låt det tona ner sig lite nu. Det har fortsatt tyvärr. Vi har haft koranbränningar, vi har haft alla möjliga idag, eller några dagar sedan, vad heter det, den här personen kom ut i media och sa att om man börjar prata så här om judar, det är okej. Okay. Då vi reagerar, men nu låter han vara, Richard Jomshors, vad han heter. Så att, det har blivit värre alltså, polariseringen har blivit värre, man märker, och det här är inte, det här är också något som för mig är nytt. Allt fler unga muslimer börjar prata om att, jag vill inte vara i Sverige. Och jag förstår det. Alltså när man behandlar muslimer så här, då jag förstår 100% varför man vill inte vara i Sverige. Varför ska man vara i Sverige? Och tyvärr, jag tycker det är synd för Sverige. För man förlorar väldigt mycket duktiga människor som hade kanske tillfört i landet, tillfört i samhället. Och kanske hade blivit en bra tillgång för Sveriges infrastruktur, samhälle, arbetskraft, you name it alltså.
Ja, de som pratar om att lämna Sverige, det är oftast med, alltså, folk som bidrar väldigt mycket till Sverige, som du sa.
Det är högutbildade människor som känner, varför ska jag slösa mina bästa år av livet? Varför ska jag slösa min familjs, mina barns framtid på ett ställe där de sitter och trakasserar dig, de bränner din heliga bok, de gör allt. Och ibland, jag tror också att hyckleriet kommer fram lite grann. För att koranbränningen är inget nytt problem. Vi hade koranbränning innan det blev politiskt hett. Och då var det så här, typ, vi bryr oss inte. Man kör över svenska, muslimska svenska befolkningen. Sen när det blev en fråga i NATO och Turkiet.
Det blev internationell
och
politik.
Då blev det så här, lyssna, vi måste göra något där. Okej, men innan så här, när muslimerna klagade, det var så här att man bara viftade bort dem.
Ni vill inte ha yttrandefrihet.
Exakt.
Passar inte, stick härifrån. Typ det. Och jag tror att koranbränningen, jag tror man ska se det, för nu allt det här att folk vill lämna handlar ju inte om koranbränningar.
Det handlar, det är bara,
så mycket mer bakom att man ens som land tillåter det och godkänner det och försvarar det och kör över folk. Det är för att man har låtit en sån attityd växa fram också.
Exakt.
Att man kan göra det. De här är inte lika mycket värda. Och vi i podden, vi försöker inte få folk att tappa hopp eller så här, känna sig hopplösa och så. Men det är ett faktum att folk känner så.
Och det är det, du frågade ju hur, hur du upplever. Och tyvärr, det här är verkligheten. Mm. Och sen jag tror, alltså, Sverige som ett land, som en regering, som en riksdag har ett ansvar att fixa till det. Det här är er befolkning. Ni kan inte bara så här, typ, släta över det eller köra över folk. Och sen när det passar er, när det är NATO som står på spel eller det här står på spel, då ska man börja plötsligt säga, ah, men vi är faktiskt inte för det här. Och, kom igen. Vi klagade om det. Alltså Husby, vi var ju här i Husby några år sedan och de höll på att bränna.
Exakt.
Man gjorde en kampanj, täckte hela riket. Så ja, jag vet inte, det känns tragiskt, hela grejen faktiskt. Det är inte samma Sverige som jag växte upp i, kan jag säga. 100%.
Så känner många. Men det pågår också, du vet, det här projektet med att bygga moskéer, vi mår bra.
Vi mår bra, alhamdulillah. Nej, det här var, som sagt, alltså, jag tror jag sa det inom moské häromdagen. Det här är kanske för mig det mest otroliga projektet i muslimsk, svensk muslimsk historia. Om inte, yani, i Europa, alltså, att ha en sån här kampanj där man byggt, jag kollade på en bild idag, det var cirka 10 moskéer
sen det startade.
Sen det startade. Och det startade när, i början av året. Det är inte så att det har pågått i 20 år. Nej, det, sen starten på 2023, vi är fortfarande värre. Mitten på sommaren.
Och det här är ett svar för de som inte känner till, det här är ett svar på koranbränningar, på hat mot muslimer, att det ska byggas en ny moské varje månad i Sverige.
Och det är inte bara en så här, ett svar på det. Vissa tänker så här, vissa kanske tror att så att man inte missförstår att vi bygger för sakens skull.
Nej.
Utan det finns ett stort behov.
Nej, såklart. Vi ber i källare.
Muslimerna blir fler. Sveriges muslimer blir fler och fler hela tiden. Moskéerna blir proppfulla. Folk får be utanför moskéerna. Vi behöver hyra större lokaler. Och så finns det ju en grupp i samhället som tycker att vi ska inte använda de här lokalerna. Det är kommunens lokaler. Man ska inte be dem. Det ena och det andra. Okej, det är ingen fara. Men nu har vi ett läge där det behövs en större lokal och då vill vi bygga. Och kommer man och säger, men ni ska inte få bidrag från utlandet och ni ska inte få det ena och det andra, då måste vi betala själva. Och det är det vi håller på med just nu med de här insamlingarna.
Och det här är för mig det som är otroligt, att alltså, muslimerna kan själva. Alltså, det här visar muslimernas köpkraft, det visar deras självständiga, deras förmåga när de samlas, när de enas kring ett projekt. Kolla vad vi kan åstadkomma, 10 moskéer i 10 olika städer, det är helt otroligt.
Och insamlingarna ibland tar inte mer än 3 dagar för att få in hela summan.
Vi pratar miljonbelopp. Vi pratar inte typ 10 000, 100 000, 200 000, 1,5 miljon.
Miljoner.
Vi pratar miljonbelopp. Och ändå muslimerna samsas, enas. Och det här, för mig, det här är och det är därför det är för mig så otroligt, så himla vackert och fint att se att muslimerna kan, bara vi koordinerar oss, bara vi samarbetar, bara vi enas. Kolla vad vi kan göra.
Det här, alltså, det är en av frukterna. För att det har inte bara kommit så här dåliga konsekvenser av koranbränningen. Exakt. Och av det här islamhatet och att man hela tiden pratar illa om muslimer och islam och profeten sallallahu alaihi wasallam eller koranen och liknande. Utan det är en av frukterna att muslimerna har enats i Sverige mer
än någonsin.
Och folk är väldigt trötta och folk vill bara, du vet, göra sin grej, vara en bra människa, sprida någonting positivt. Så alhamdulillah, du vet, de försökte splittra oss i många år med media och journalister och sånt. De har försökt så splitt mellan olika muslimska grupper och föreningar och att alla ska prata mot alla. Nu, det där har dämpat sig och det finns en, alhamdulillah, en väldigt...
Ett gemensamt mål.
En god aura, det finns en harmonisk aura bland de muslimska föreningarna och moskéerna och även imamer. Jag har ju dragits in i så här grupper, så 100 imamer i Sverige, så jag känner inte ens, jag känner inte många av dem. Och du vet, man ser att folk försöker i alla fall sprida någonting gott, någonting positivt, ge hopp i de här tiderna. För att ibland, jag tror inte politiker förstår att när det sker såna här grejer mot muslimer, sen riktar ni er ett tal till muslimska länder någon annans. Nej, ni har muslimer här. Prata med oss som är här. Varför säger du förlåt till något muslims land? Okej, okay, men du har muslimer i Sverige. Vad är vi? 1,3? Hörde jag sist? Där någonstans.
Där någonstans måste det vara. Jag har hört en miljon i 10 år. Alltså.
En miljon exakt, har det sagts länge. Men det är svårt att veta för att man...
Man får inte räkna.
Man räknar inte människors religion. Men det är det man uppskattar. Man, kan, man kollar i skolor till exempel. Hur många muslimska elever finns det? Mm. Hur många är minusfläsk?
Hur många finner för idag?
Nej, men på riktigt. I Malmö var 25%, tror jag Sheikh Abdallah nämnde. Mm. Han hade läst att 25% av Malmös elever var lediga på Eid-bönen. Mm. På Eid-dagen.
Mm.
Så där får du en indikation. Mm.
På hur många,
många muslimer det är i Malmö.
Det är skönt. Ja. Klimatet har blivit bättre bland muslimer på sociala medier också. Alhamdulillah, jag är faktiskt tacksam. Och vi fortsätter att sprida någonting gott. Fortsätter att vara positiva. Fortsätter att bekämpa hatet, rasism, kriminalitet. Allt som vi gjorde innan, du vet.
Exakt.
Och en grej han sa, alltså, jag vill bara, det här med enandet. Alltså, jag tror inte man förstår hur fint det har blivit. Jag var i en moské i Albin så länge sedan.
Mm.
Imamen där, han har på TikTok-liven på mobilen under tiden. Mm. Och han är så här typ, under föreläsaren, han sitter bredvid mig, han är fett glad. Sen jag märker, han blir gladare och gladare. Jag kollar, han har liven på och han ser att summan håller på att samlas in. Det är typ 20 000 kvar, 10 000. Han är fett glad. Och det där är en genuina glädjen som för mig är så här otrolig. Och sen han säger, och han tog micken efteråt. Alltså, vi hade en sån här gemensam typ, lite panelsamtal. Han gav råd om moskébygget och allt det här. Och han sa, kolla, jag har suttit hela föreläsningen, jag har varit inne i liven. Varför? Så att folk ser att vi är många och fler går in och fler hjälper till. Och det här är något som krävs. Alltså jag tror, Sheikh Musa, att det var väl du som fick någon kommentar om att varför bygger ni inte sjukhus eller någonting?
Det är inte bara jag. Även Jamal på hans TikTok-kanal, jamal.se, hela tiden gör någonting annat. Men det här är något som finns. Du pratar om ett ämne, så varför pratar du inte om det där ämnet istället? Ja. Men den här lektionen handlar om kriminalitet. Men varför pratar du inte om barn som dör där borta? Men varje gång jag pratar om ett ämne finns ju alltid ett annat ämne att prata om.
100%.
Men det är en mindset som...
What about
this? Alhamdulillah, det är inte majoriteten som har den. Utan det är enstaka kommentar här och var, men de där kommentarerna, de försvinner i det goda.
Alhamdulillah.
Man ska inte bry sig om jag lärde mig en fin grej. Om någon skulle säga till dig, Sadek, så här: jag gillar inte ditt, vad ska man säga, ditt gula hår.
Okej. Okay. Är som frågar, jag har inte gula.
Du har inte gult hår. Du tar inte åt dig.
Mm.
Om någon skulle säga, jag tycker att du är sjuk i huvudet, du är en idiot till exempel. Varför tar du åt dig? Du vet att du inte är en idiot. Mm. Men ändå man tar åt sig.
Mm.
Förstår du?
Sant, ja.
Man ska bara låta det vara. Men pratar inte ens om mig. Precis som någon säger, han kan svära att du är från något land. Du är inte ens därifrån. Du blir inte Ibland vi måste göra sådär på sociala medier. För det finns alltid någon shaitan här och var som ska viska till någon av de här.
Att, bra råd.
De här samlar in till moské just nu. Varför är ni vakna så sent? Var glad att vi samlade. Du är själv vaken, du är inne i live nu. Ge en like och få en ajr istället. Alltså, du kan få ajr av att ge en like. Du vet, like idag, ajr, du kan få genom bara klicka på skärmen så här. Subhanallah. Al-muhim, alhamdulillah, må Allah vägleda dem också.
Amen.
Det kan vara annat som får dem att göra de här sakerna.
Jag tror också, du vet, när jag hörde det där, jag tänkte, varför är inte moskén först? För att i mitt huvud, jag tänker, läser man profetens biografi sallallahu alaihi wasallam. Det första han kom till Medina var att bygga moské.
Ja, och det första också när han kom in, det där var utanför Medina, Quba. Sen när han kom in i Medina också.
Han byggde sin moské. Så jag tänker, det här var hans prioritet. Varför säger jag förstod? Jag tänkte på det länge. Jag förstod till slut vad det handlar om. Vi har inte sett hur en riktig muslimsk moské funkar i samhället väldigt, väldigt sällan. Våra moskéer, tyvärr, och det är synd, men vad har det blivit? Man ber Man går därifrån, fäller bönen, en broder har nyckeln, han går och öppnar, han kommer ut. Det är så. Det här är inte en moské i ett muslimsamhälle. Och alhamdulillah, nu vi har nya moskéer som börjar ge den servicen som en muslimsk moské ska ge i samhället.
Yeah.
Det där man gifter sig, det där man har föreläsningar, man lär sig om sin religion.
Studiebesök.
Det är jättemycket du kan göra.
Vissa moskéer till och med vill, du vet, ibland en moské kan ju ha flera lokaler. Att vissa av lokalerna, exempelvis kanske ha ett museum om islamisk historia 100%. När man får studiebesök. Det är jättefint.
Barn går dit och studerar efter skolan på helger.
När man börjar tänka så här, då man förstår, behöver en moské akut nu, idag, igår, vi behöver 10 stycken till.
Så också när vi var i...
Också mellan, ibland när vissa parter
har problem. Ja, medla. Men som när vi var i Nybro. Också, folk kom dit, icke-muslimer. Och sa, vi hoppas verkligen att den här moskén kommer vara bidragande faktor till lugn och trygghet i Nybro.
Det är sjukt att du säger det. För att,
prata, kan nattvandrare utgå härifrån? Du vet, sådana här saker.
Nej, men för Alby-moskén, det är exakt typ det som är här. Han sa, vi började med aktiviteter. Alltså, det blev från den moskén vi pratade alldeles nyss om, till en moské där saker hände, det föreläsningar. Han bara, till och med kommunen har märkt att det är lugnare i området. Förstår du vilket trygghetsskapande det blir?
Det blir jättetyg.
Om moskéerna kan ta en sån roll, alhamdulillah. Men det finns ofta fördomar mot moskéer. Eller att man har... Vi ska inte säga att det alltid är journalister som har, du vet, vinklat och vänt. Det har funnits fel. Förstår du? Men alla är människor. Vem kan inte göra ett fel? Det finns inte så att moskén ska, den ska vara perfekt och alla imamer perfekta. Men inshallah, vi jobbar för att för bättre moskéer och bättre sammanhållning och bättre att moskén ska få en bättre roll i samhället. Såg du moskén som vi skulle köpa upp nu? Den här vi gjorde insamling till. Hässleholm. Du såg hur den såg ut? Det var ju en villa, eller vad ska man säga?
Okay.
Det är exakt så där jag tycker de ska se ut.
Jag håller med dig.
Bygg inte någon utländsk moské som inte passar in i stadsbilden. Hämta de här svenska, precis som när du åker till vissa asiatiska länder. Du ser, deras moské, den passar in i hur det ser ut.
Exakt så.
Och då jag tror också att folk känner mer att okej, det här...
Den stör inte, den sticker inte i ögonen.
Vi är svenska muslimer, det finns en svensk kultur.
Faluröda hus, det kan se ut som en jättestor villa utifrån.
Inga problem.
Det behöver inte vara en
typ av
och sen jag tycker också det blir mycket enklare att bygga då, alltså utifrån att du får bygglov och allt det här. Men också att det blir billigare.
Mycket billigare, bro.
Du behöver inte betala en arkitekt 100 000 bara för en ritning på en moské och sen du har 6 miljoner som du har insamlat. Det räcker. Sen moskén kostar 100 miljoner eller 70 miljoner.
Det är 3 miljoner på en minaret.
Förstår du?
Så ingen ska gå upp och ropa någonting därifrån.
Och nu, jag tror att många moskéer börjar tänka om, för att jag börjar se också det billigare. Alltså, jag ser moskén 6 miljoner, man tänker, jag får hopp, jag tänker att det här går att samla in till. Men när du får 50 miljoner, tycker jag...
Nej, de har fått råd, det är många som har
tänka,
fått råd.
Subhanallah, vad ska mina pengar göra? För skillnaden så kommer man komma upp till det här beloppet.
Exakt, det skapar en viss mindset hos muslimen som betalar också. För när man ser att det är 50 miljoner, om jag lägger min 100, jag tänker att jag kommer inte göra någonting. Och det är en stor summa. Men om jag ser att det är 5 miljoner, 4 miljoner, de har redan samlat in 1-2 miljoner. Jag tänker, det här är något som kommer... Alltså under min livstid, det kommer ske. Och då, jag får äger under tiden folk ber det. Så det skapar en väldigt stor motivation hos personen som själv ska ge pengarna.
Och de hade haft en väldigt bra grej de har gjort. Att typ, till exempel, 1500 kostar en kvadratmeter. Så då du vet, du köper en kvadratmeter om du lägger 1500. Det är också en motivation. Du hade kanske tänkt att ge 500. Men nu du ser en kvadratmeter 1,5. Jag lägger en kvadrat. Jag har min kvadratmeter. Det känns konkret.
I slutet av insamlingen, när det inte återstår typ 200 000, det är då det går jättesnabbt. För då folk känner, jag ska avsluta den här insamlingen.
Det kommer ta slut.
Men jag ska säga så här är det också, att många har fått råd. Många har fått råd om att glöm de där projekten på 100 miljoner.
Skrapa dem.
Kör 6, 7, 12, köp upp en byggnad. Och det är där vi ligger just nu med de här olika städerna. Och inshallah kommer fortsätta ungefär i de här summorna. Och det kommer byggas. Och jag tror att det kommer vara det kommer vara bra för oss svenska muslimer. Då vi är en del av samhället. Och folk kommer inte, alla kommer inte. Även om vi pratar om några stycken som kanske vill flytta. De kanske vara mer än 100-200 stycken. Men de flesta kommer ju inte göra det. De kommer ju bo kvar. Och de blir bara fler.
Exakt.
Så det måste byggas. Det måste fixas lokaler för muslimerna att kunna be i och praktisera sin religion, då vi har religionsfrihet i det här landet.
Och en fett glädjande grej också, tyckte jag, när man reste runt och besökte. Du vet att vissa moskéer, de bygger nästan hela moskén själva. Alltså. Det är bröder som är byggare, elektriker, VVS-are, ingenjörer. De gör så mycket, de drar in mycket på det där. Alltså sparar in, menar jag, på kostnaden. Sen vissa saker kanske måste göra, men du vet, folk jobbar med det här. De bygger, vissa ställen bygger sin moské helt själv nästan. De går på helgerna och bygger.
Nej, men jag kan tänka mig också, du skapar en ung, för det här är, om jag känner att jag bygger moskén som jag kommer be imorgon eller övermorgon, då jag ser till att det är en riktigt bra moské. Du vet, så här, man känner också en viss ärlighet av,
så är det klart,
vad heter det?
Så det finns ju också en baksida, alltså inte en baksida, det är fel att säga, men det finns ju de som inte tycker om att vi bygger moskéer. Det finns ju folk som, jag behöver inte nämna deras namn, de kan vara influencers, de är journalister ibland, och de skriver om moskébyggarna där de kan ifrågasätta lite utan att egentligen, de bryr sig inte, de vill bara kasta ut det på Twitter, låt folk tänka, du vet, låt folk döma lite här hur de vill. Som att se till exempel, vart går pengarna som kommer in? Alltså de pengarna som kommer in efter insamlingen. Det som blir över. Ja. Vad händer med de pengarna? Mm. Och bla 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 och det ena och det andra. Så jag kan säga så här. Du kanske känner till att om insamlingen är på 3 miljoner. Låt säga det kommer in 100 000 efteråt. Ja. Du vet, folk skickar ändå alltid efter. Alltid när en insamling är klar. Folk skickar, har sett för sent en gammal reklam eller någonting. De pengarna, det finns i kontraktet, går vidare till då nästa bygge.
Jättebra.
Och så samarbetar allihopa. Och det är därför när du ser i insamlingskampanjen, de som står vid kamerorna, alltså till exempel jag, Karim och några andra, Nesheh Abdallah, vi var i Ljungby och samlade in tillsammans med de här Jamal och .se i TikTok, och han körde sin grej 3 dagar. Vad var grejen? Flera av de som är därifrån, när de var med och samlade in, de kände, ej, det här ska jag vara med och hjälpa till. Så de dök upp i nästa stad.
Mashallah.
Och de från Nybro dyker upp i den staden. Och alla
samarbetade. Luleå var där, för de hade varit i Luleå innan.
Förstår du? Så det blir ett starkt samarbete.
Och så är det Ljungby från Luleå.
Ja, folk från Luleå var i Ljungby.
Okej.
Så folk kommer och mer kommer att vilja samarbeta med oss i att bygga de här moskéerna. Alhamdulillah. Och bland muslimerna, ska vara ärlig, från alla håll och kanter har det varit positivt, och folk är väldigt glada och folk hjälper till från olika grupper och
Jag har sett väldigt många som delar och muslimska profiler som delar och väldigt glada, och de ska också ha en eloge för det.
Alhamdulillah. Och inshallah att vi får in, kanske när det är större summor, att vi får in muslimska influencers och folk som har stora konton och kanske sitter på stora pengar, att de kan också hjälpa till, inshallah.
Det är ett viktigt projekt och det bygger framtiden för muslimerna i Sverige.
Det var fint att det går till framtida moskébyggen, för det är nice. För personen som ger sadaqa nu, han tänker bara att oavsett, någon kommer be för de här pengarna. Någon kommer få en böneplats för de här pengarna, och det är nice. Så att det inte hamnar någon annanstans.
Och vi behöver de här, som vi var inne på, vi behöver de här moskéerna för vår community, för muslimerna på varje plats. Om man inte har en moské där muslimerna kan samlas, träffas, be jama'a, be jumma'a, hur ska man ha en sammanhållning på den platsen? Om inte ens man har en punkt där.
Men alla har en samlingsplats i samhället.
Exakt.
Alla föreningar.
Alla, varenda förening har en
lokal. Om du har en förening som, ni som tycker om till exempel att sy, så finns en förening för det. De som tycker om bakning, det kanske finns någonting för dem. Eller så finns det ett samlingshus där flera kan samlas och alla får hyra någon form av lokal där inne. Så det är naturligt. Det är helt logiskt. Över 1 miljon, som vi säger. 1 miljon
svenska. Men kolla bara, exempelvis våra områden, Tensta, Rinkeby. Vi måste hyra ställen på jumma, på fredagsbön och sådana saker. Om vi ska ha ett event, vi måste tänka till 2 gånger, få alla platser.
Få alla plats.
Hur ska vi göra med säkerheten, brandsäkerheten? Det kommer en massa frågor. Och har du ett stort ställe som är ditt, som muslimerna tillsammans har köpt och äger och kan förvalta, det tar bort väldigt mycket.
Det var det som hände oss i Tarawih i Ramadan. Varför? Vi kunde inte, vi fick stänga dörren. Det gjorde ont, alltså. Jag fick stänga dörren. Och då hade vi redan tagit in flera hundra. Och vi behövde stänga dörren. Men de bara, det finns vissa, du vet, plats där och där. Man får inte, du vet, stoppa in så att om det blir en brandfara, det så brandrisk, och det blir en risk för folk och om det händer någonting. Men jag tänkte säga, Sarah, jag hade en fråga faktiskt, en fråga till. Du har ju varit här nu. Du har varit här under sommaren. Du har haft lektioner i
Rinkeby
moskén, alhamdulillah, och du brukar föreläsa lite runt omkring i Sverige. Berätta lite kort bara, eftersom du kommer inte vara med mycket kanske i Islampodden den här säsongen, men både du och din fru har ju utbildat sig i Medina.
Exakt.
Och ni är aktiva online. Om någon vill lyssna på er online, både dig och din fru, alhamdulillah, vad ska de göra?
För mig,
vart kan de hitta dig och din frus konton?
Ja, det är väl islam.nu, hemsidan.
Islam.nu,
De flesta av mina följare läggs upp där. Sen jag har ett Instagram-konto som inte är så aktivt som det borde vara.
kommer bli mer aktiv
inshallah. Sadiq.ayasin. Vi kan länka det inshallah, det är ingen fara.
Men kommer du bli mer aktiv nu när du börjar i Medina? Kanske visa lite om ditt arbete eller din utbildning?
Min vardag.
Det kan vara intressant.
Nej, absolut. Det är något jag har tänkt på och planerat på lite grann. Så inshallah, det är på gång. Speciellt när man är i Medina. Folk är också nyfikna hur profetens moské ser ut. Hur det ser ut i skolan, universitetet och sådana saker. Så man kan visa. För att det är många frågor faktiskt jag får om just skolan. Hur man söker dit och hur man studerar där och hur ser en vardag. Vi pratade lite om det i första avsnittet också, tror jag.
Var
det
ja, där vi första? Islampodden, del 1.
Del 1.
Vi pratade om studierna i Medina.
Exakt. Så många är lite nyfikna på det.
Alhamdulillah.
Så jag tänkte prata lite om det i någon live eller någon YouTube-klipp eller någonting. Sen angående min fru, hon har ju studerat, alhamdulillah, hon har pluggat.
Har du inga fler kanaler? Har du ingen Twitter, Telegram? Har du inte någonting annat?
Nej.
Musa, finns överallt. Han har två kanaler.
Jag har inte kapaciteten och skärpen. Jag har tänkt komma Twitter, men jag har slaggat faktiskt. Jag har sovit på den.
Och du kommer nu vara med i
AMAU, exakt.
AMAU.
Inshallah.
Inshallah.
Och då finns det med grejer på Daphne, eller? Vi pratade lite om TikTok, men jag gillade inte den faktiskt.
Nej, lika bra.
Men Musa kanske har en annan åsikt. Men vadå, borde du öppna Twitter också?
Nej, jag undrade om du hade så att folk kan följa det. Kanske inte alla Insta, då kan de kolla där. Och kanske, du
vet. Det är en grej faktiskt jag har märkt att ibland informationen når inte ut för att en viss person har inte... Jag har Facebook, just det.
Olika typer av människor har olika plattformar.
Med, exakt.
Twitter, det är en viss målgrupp. TikTok är en, Facebook är en.
Så du har Facebook i alla fall?
Ja,
är du aktiv också där?
Ja, där är jag lite mer aktiv. Så det är de två. Men efter idag, det kanske blir Twitter. Vad var det jag tänkte säga? Vad var den
din fru.
Just det, hon pluggade i ett program i profetens moské, sallallahu alaihi wasallam. Så det var ett program på 3 år, för systrar, där de gick igenom så, från grunden fram till en viss nivå av kunskap där man studerade de vanliga böckerna inom vanliga ämnena. Så hadith, fiqh, tafsir, aqida och alla de här vanliga islamiska ämnena. Hon gjorde det i 3 år. Sen hon studerade en del på egen hand i profetens moské sallallahu alaihi wasallam. Men vissa av våra lärda där. Ja, exakt. Memorerade Koran och allt under det köret också. Så hon har Instagram. Hon har TikTok nu. Men där hon lägger upp bara så här, det är samma. Och sen har hon en Telegram-kanal. Och det är egentligen den jag faktiskt tycker om mest av hennes kanaler. För där, det är inte bara en kanal. Det är en slags community för systrar där de kan prata, chatta, skriva.
Är den bara för systrar?
Ja, den är bara för systrar, exakt. Okay, okay. Så hon har lives därifrån nu. De flesta av hennes lives är hon därifrån. Hon går igenom tafsir en gång i veckan. Och vi kanske kan länka till alla de här kanalerna också.
Ja, så att systrar som...
Vad heter det? För att jag följer på Instagram. Jag tänker för de som lyssnar.
Khadija och Abdullah tror jag heter.
Det där kommer behöva stava.
Vi får länka den.
Annars folk kommer stava fel hela tiden.
Man får gå in i Musa och kolla vilka han följer.
Men den är öppen i alla
den
fall.
Den är öppen. Så hon lägger upp posts. Hon lägger upp. Det är många som faktiskt blir muslimer via det kontot också. Subhanallah. Det är jättemånga. Alltså.
Hon bara nyligen. Här just nu över 10 000. Just nu när vi spelar in det här avsnittet. Man vet aldrig när vi släpper
sen. Ja, exakt.
Över 10 100 följare. Mashallah. Tabarakallah.
Så det är många faktiskt som blir muslimer vid det kontot också. Jag minns bara nyligen det var så här, typ 3 systrar som blev muslimer i Mosmissa. Jag kommer in, de blir muslimer, mashallah, fett nice. Så det är också hon brukar ha jättemånga så här samtal där folk ringer in. Alltså folk ringer och frågar råd om islam och så vidare. Det var nyligen någon annan tjej blev muslim via hennes Instagram också. Så det är också en fin grej att se hela tiden. Speciellt systrar, subhanallah, det är jättemånga systrar som blir muslimer nu för tiden. Så väldigt många, jag tror bara den här sommaren minst 20, och då är det bara hon, sen kommer det via så här, Musa och Ashraf Abdallah och så vidare.
Jag kommer ihåg några år
sedan.
Alhamdulillah. Är det någonting på bordet? Eller?
Jag vet inte, det känns som det är mitt i snart.
Jag minns för några år sedan, kanske låt oss säga 8 år sedan, 9 år sedan. Då var det sen när någon blev muslim, det var så subhanallah, en blev muslim. Man fick 500 like-gillningar i sociala medier. Nu, alltså, jag på riktigt, jag har tappat räkning. Det är så normalt att säga, det är någon som ska bli muslim, okej, säg ett antal shahada här, jag fixade det. Det blir liksom ett maskineri nästan.
Det är
hela tiden, Karim. varje vecka skickar jag in de här kommittitpaketen, jag skickar ut dem ju. Och det här är från mig. Tänk dig, de jag inte känner. Det finns ju folk som blir, jag ser ju hela tiden videos, folk som blir muslimer i olika moskéer. I Göteborg, i Växjö, i Uppsala, i Örebro, överallt.
Tänk alla som inte går till moskén, som blir hemma med någon kompis bara.
Vet du vad det fina är? Det fina är när jag pratar med dem, för många, en del har också blivit muslimer med mig. När jag pratar med dem, jag säger okej, för jag vill alltid kolla så här, typ, har du fått en korrekt bild av islam? Så du vet vad du gör in i. De kan islam riktigt bra. En alltså, jag läste om islam i 2 år, den andra 6 månader. Jag säger okej, så jag testar, jag vill bara se hur mycket han kan. Har du hört om islams 5 pelare? Ja, jag har hört, det är de här. Imans 6 pelare, ja, jag har hört allt det här. Du vet, så det visar ändå att de blir muslimer utav en övertygelse. Det är inte bara en hype, det är inte bara så här, han ska bli muslim, jag ska också bli muslim. Nej, det är folk som läser, det är folk som läser på, lär sig om religionen, blir övertygade av budskapet, kanske läser Koranen några gånger och sen tar steget till bli muslimer.
Jag brukar också fråga faktiskt, jag brukar fråga dem anledningen till intresset. Och de flesta, faktiskt, vissa kanske har läst på väldigt lite, men de är övertygade. Andra säger, nej, men det är någonting jag har tänkt på i flera år. Jag har muslimska vänner, jag har tänkt på det. Jag har läst den där boken på islam.nu, Islam och tronspelare. Jag säger, wow, okej. Okay. Islampodden. Jättemånga har lyssnat på Islampodden. Alhamdulillah. Vilka avsnitt exakt som de har inspirerats av vet jag inte. Men många har lyssnat på Islampodden. Och när de sen berättar det här, då säger jag, okej. Vad jag gör så att inte folk sitter där och lyssnar nu och tror att jag har kallat alla de här till islam. Det är inte riktigt så. Men vad jag brukar göra, jag brukar hjälpa dem det här sista steget. Sista pushen. Jag funderar på att bli muslim. Okej, ring mig. Så pratar vi. Man lättar på stämningen. Du vet, man fixar en god stämning. Och inshallah, alhamdulillah, de flesta, det är intressant. De blir muslimer.
Sanningen är den. Jag har alltid inställningen att om du har tagit steget och ringa mig, då är du typ 99% övertygad. Du behöver bara den här sista procenten. Är du med? Och det är oftast så. Alltså oftast ett samtal. För samtalet är den här lilla personliga mänskliga kontakten som hjälper dig över traven. Men jag känner att okej, om du har ändå tagit steget och skrivit till mig via Instagram eller fixa mitt nummer från någon och bara ringa mig och prata. Eller komma på en för många kommer på föreläsningen också. Jag tänker, det var en kille faktiskt i Rinkeby efter en föreläsning. Han hade inga planer på att bli muslim den dagen. Sen vi pratade, bara chillade, tog en fika efter föreläsningen. Han fick lite somalisk sambos, det var nice. Sen, han bara, vet du vad, varför ska jag gå hem? Vad menar du? Han bara, jag ska bli muslim nu. Jag bara, är det sant? Nu. Så han tog shahada där inne, sen efter Isha, alla kramade han, det var värsta åren.
Vad vi gör också, det är bra att veta, alhamdulillah, vad vi gör när någon blir muslim. För någon kanske, vi är inte en fabrik, bara ta shahada, sen salam alaikum, känner inte dig. Utan, vad vi försöker göra, i den mån vi kan, när någon blir muslim så tar vi kontaktuppgifter och skickar dem ett konvertitpaket med en bok om islam, om bönen, om ramadan, om zakat. En liten koran på engelska har vi fått in nu. Och även det är en broder, mashallah, må Allah belöna honom. Han köpte bönemattor.
Okay,
små bönemattor man kan ha på jobbet, i skåpet och i fickan. Så nu lägger jag in dem också i konvertitpaketen. Till det här så får de våra kontaktuppgifter också, våra sociala medier, vart de kan nå oss, vart de kan fråga frågor. Och det här är vad vi kan göra i den mån och utsträckning, alltså den kapacitet vi har. Man hade ju önskat att man kunde
crash courses, enkla kurser,
hjälpa dem ännu mer. Och du vet, skaffa mentorer till dem och sånt. Vi håller på att skaffa en grupp nu, inshallah, vi jobbar på det med att Sheikh Abdallah Swedi ska kunna lägga vikt och tid vid just svenska kommittiter.
Jättebra, jätteviktigt. Att man får mentorer i början.
Jag hade inte några mer frågor.
Jag vet inte, men det är väl också ett råd till folk allmänt. För det behöver inte vara ni två och Sheikh Abdallah bara som tar hand om folk. Du vet, bröder som känner till nya muslimer som är där i moskén och så vidare. Att man finns där för dem. Bröder som har praktiserat längre som kan bli som mentorer för dem och visa och lära och bara finnas där, för att vissa som konverterar får problem. Får problem med sina familjer, frys ut, tappar kontakt med gamla vänner. Man kan bli jätteensam också.
I det brukar jag säga, var aldrig rädd att dra in någon ny konvertit i ditt sällskap eller din cirkel. Bjud hem, kolla läget. Du vet såhär, det där gör jättemycket för människor. Att du blir hembjud. Många känner också, jag har pratat med många som så här, efter senare år, de sa en stor grej för mig var att en broder bjöd hem mig och vi satt där och käkade och det var skön stämning och så vidare. Och det där är stort.
Man hör det från många.
Ja, och det där är jätteviktigt för att alltså, kunskap, absolut, i all ära, men det behövs ett broderskap, det behövs sällskap, det behövs ett sammanhang att komma in i, ett gemenskap att komma in i. Och inte bara så här typ att okej, nu är muslim, ska gå och be, sen kallas salam alaikum, känner inte det. Går inte.
Barakallahu fik.
Jazakallahu khair. Allah ibarak.
Vi har pratat, vi hade ingen riktig agenda för det här samtalet.
Ja.
Blev en fika.
Ingen fika du.
Jo,
jag har druckit kaffe i alla fall.
Du vet, de bullarna där, de är lite som att så här, de finns, du får ta dem osa, men ändå inte. De är så långt. Du vet, ska jag hålla på i programmet? Det är lite som, har du sett när de ska bjuda på godis? Har du sett godispåsen? Sen han gör så här så att du måste typ kämpa för att ta in din hand.
Tugumi också sådär.
Han gör såhär, du får men ändå inte gärna. Det ska vara skämmigt att ta.
Man flyttar.
Subhanallah al-azim. Nej, det var också för att förklara att alhamdulillah, du kommer inte vara med i hela den här säsongen. Några avsnitt kanske, men så att folk förstår och varför. Och alhamdulillah, du har berättat om din utbildning, om dina sociala medier och dina nya projekt med AMAU och lite råd till de som studerar, råd till de som är på sociala medier. Och fortsätt, alltså, vi vill att folk ska fortsätta likea och sprida våra grejer. Exakt. Och alhamdulillah, det har nått ut. Det har nått ut väldigt mycket. Och vi är tacksamma och vi uppskattar det verkligen till alla, alla er som lyssnar. Må Allah belöna er.
Amen, amen. Nej, du gjorde hela
avslutningen. Nej, jag tar inte din avslutning.
Jag kan inte tillägga någonting. Fortsätt dela, likea, subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag är Karim. Karim från Islampodden.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر